Välkomna till den elfte predikan från den här boken, Ett flödande ljus, predikningar över Romarbrevet. Vi har nu kommit fram till Romarbrevets femte kapitel och den tolfte till och med 21 versen. Låt oss först be. Må nu hoppets Gud fylla oss med all glädje och frid i tron, så att vi överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. I Jesu namn. Amen. Paulus skriver följande från och med kapitel 5, vers 12. Därför är det så. Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor, eftersom alla hade syndat. Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknas inte där ingen lag finns. Ändå regerade döden från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en sådan överträdelse som Adams. Och Adam är en förebild till den som skulle komma. Men syndafallet kan inte jämföras med nåden. För om de många dog genom en endas fall, så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Inte heller kan gåvan jämföras med det som kom genom en endas synd. Domen kom genom en enda och ledde till fördömelse. Men gåvan kom efter mångas överträdelser och ledde till ett frikännande. För om döden kom att regera efter en endas fall genom denne ende, hur mycket mer ska då inte de som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva få regera i liv genom den ende, Jesus Kristus. Alltså, liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet lett till ett frikännande, till liv för alla människor. Liksom de många stod som syndare genom en enda människas olydnad, så ska också de många stå som rättfärdiga genom den endes lydnad. Dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Liksom synden regerade genom döden, så skulle också nåden regera genom rättfärdigheten och ge evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Herre, skriv in dessa heliga ord i våra hjärtan. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Det Paulus vill visa i andra hälften av kapitel 5 är hur Kristus läker den skada och upphäver den fördömelse som Adam åsamkade oss i syndafallet. Hur frälsaren betalat den skuld som vi alla blev delaktiga av efter Adams fall. Adam och Kristus används för att ge en frälsningshistorisk överblick av människans situation. Paulus börjar med att säga i vers 12. Därför är det så, genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Denna vers talar om för oss att döden inte fanns i världen före Adams synd. Det här är en stark vederläggning av evolutionsläran. Vad många inte tänker på är att evolutionismen inte bara motsäger Bibelns lära om en skapelse på 6 dagar. Ännu allvarligare är att evolutionismen förstör den kristna läran om synden. Enligt Bibeln var skapelsen från början perfekt, mycket god, som Gud själv sa i Första Mosebok 1:31. Synd, förgängelse och död var något som fördes in i världen som en följd av Adams och Evas synd. Men detta förnekas av evolutionisterna. Som en modernistisk teolog uttryckte det: det är klart att det inte var synden som orsakade döden. Döden skrevs in i stenarna, alltså fossilen, miljontals år innan de första människorna framträdde. Men om det inte var synden som orsakade döden, faller hela Paulus argumentering i Romarbrevet kapitel 5, 6, 7 och 8. Och Kristi dyra återlösningsverk hänger i luften. Bibeln lär, som vi hör i vers 18, att liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet lett till ett frikännande, till liv för alla människor. Om inte Adam föll i synd och drog döden in i världen, vad var det Jesus frälste oss ifrån? Utvecklingsläran förstör alltså inte bara läran om synden, utan också läran om frälsningen. Paulus skriver alltså i vers 12: därför är det så, genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor eftersom alla hade syndat. Detta är Adams insats. Kristi insats ser vi sen från och med vers 18, som är centrum i hela framställningen. Alltså, skriver aposteln där, liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet lett till ett frikännande, till liv för alla människor. Innan Paulus når fram till detta påstående tar han upp 2 spår som leder fram till den befriande slutsatsen att hela världen blivit förklarad rättfärdig genom Kristus. Det första spåret, som vi finner i vers 13 och 14, visar på en likhet eller parallell mellan Adam och Kristus. Det andra spåret, som vi finner i vers 15 till och med 17, visar å andra sidan på den stora skillnad som föreligger mellan Adam och Kristus. Efter de redogörelserna kommer sedan slutsatsen: alla människor är förklarade rättfärdiga i Kristus. Först då det första spåret, likheten mellan Adam och Kristus. Paulus slår fast att genom Adam, en enda människa, kom synden in i världen. Ser vi i vers 12. Och syndens lön är döden. Och därför kom även döden in i världen. Paulus lägger även till att det inte bara var Adam som drabbades av döden, utan alla människor, eftersom alla hade syndat. I den klassiska latinska bibeln Versio Vulgata översätts slutet av vers 12: in quo omnes peccaverunt, vilket betyder i vilken, det vill säga i Adam, vi alla syndade. Att vi alla har syndat i Adam alltså. Detta kan inte sägas vara en korrekt översättning. Men innehållsligt stämmer det bra överens med vad Paulus framför i avsnittet som helhet. Nu kan ju någon invända mot detta och säga: syndade verkligen alla som Adam? Hur var det med de som levde efter honom? De hade ju inte fått något bud om att inte äta av frukten på kunskapens träd. Och den mosaiska lagen hade ännu inte givits. De som levde efter Adam, men före Mose, hade väl ingen lag att överträda. Och därför kunde de väl inte synda. Paulus svar på denna tänkta invändning finner vi i vers 13, den första halvan. Synd fanns i världen redan före lagen. Hur kan vi veta detta? Paulus säger att döden regerade från Adam till Mose, också över dem som inte hade syndat genom en sådan överträdelse som Adams. Argumentet är att eftersom människorna som levde mellan Adam och Mose dog, så måste de ha syndat. Syndens lön är ju döden. Visserligen är det sant, som Paulus också framhåller, att synd inte tillräknas där ingen lag finns. Andra halvan av vers 13. Det är därför en skillnad på situationen före Mose och efter det att lagen givits på berget Sinai. Synden blir värre och allvarligare ju tydligare lagen formuleras. Det är dock endast fråga om en gradskillnad. Den moraliska lagen fanns hos människan redan före Mose, i form av det som brukar kallas den naturliga lagen. Paulus talade om den i kapitel 2, där han skrev att hedningarna som inte hade tillgång till Mose lag ändå hade lagen skriven i deras hjärtan. Romarbrevet 2:15. Det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan, skrev han där. Eftersom människorna före Mose syndade mot denna medfödda kännedom om lagen, dog de, liksom alla människor som levt efter Mose. Men varför syndade alla människor utan undantag mot den naturliga lagen? Och varför dog även spädbarn som inte hade hunnit begå några syndiga gärningar, alltså verksynder? Det beror på det som kallas arvsynden. Genom sin synd förde Adam vidare syndfullheten till alla människor. Det står i Första Mosebok 5:3 att när Adam var 130 år fick han en son som var honom lik, hans avbild. Denna ärvda synd har sedan fortplantats genom från generation till generation. David bekänner i Psaltaren 51:7: ja, med skuld är jag född och med synd blev jag till i min moders liv. Och Jesus säger om vår Guds fientliga mänskliga natur som kallas köttet: det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av anden är ande. Det säger han i Johannes 3:6. Nu så till likheten mellan Adam och Kristus. Paulus skriver: Adam är en förebild till den som skulle komma, i vers 14. Detta betyder att Adam typologiskt, det vill säga förebildande, pekar på Kristus. Det finns alltså någonting hos Adam som pekar på frälsaren. Var i består då denna likhet? Såväl Adam, den första människan, som Kristus, som kallas den siste Adam i första Korintierbrevet 15:45, är sammanfattningsmänniskor. De är representanter för hela mänskligheten. Vad som hände med Adam gäller alla människor. Och vad som hände med Kristus gäller alla människor. Där i består likheten. Denna likhet lyfter Paulus även fram i första Korintierbrevet 15, vers 21 och 22, där han skriver: eftersom döden kom genom en människa, kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam, så ska också alla göras levande i Kristus. Därmed är vi framme vid det andra spåret. Skillnaden mellan Adam och Kristus. Så kommer vi till den stora skillnaden mellan Adam och Kristus, som Paulus beskriver i vers 15 till och med 17. Det som Kristus gjort överstiger fullständigt det som Adam gjorde. Syndafallet kan inte jämföras med nåden, skriver Paulus i vers 15. Sen tar han fram tre närliggande exempel för att visa hur mycket mer Kristi insats väger i jämförelse med Adams. Exemplifieringarna ligger så pass nära varandra att det är en slags repetition. Men ändå införs också nya aspekter. För det första påpekar Paulus att om de många dog genom en endas fall, så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Här behöver vi göra en liten utredning om vad Paulus menar med många och alla. Influerad av hebreiska och arameiska, det är frågan om en så kallad semitism, menar Paulus med många endast att gruppen är stor. Det kan betyda alla, men behöver inte göra det. Det får sammanhanget avgöra. När Paulus använder ordet alla menar han förstås att alla i en speciell grupp inkluderas. Denna grupp behöver å andra sidan inte vara särskilt stor. I detta sammanhang är det ordet många som särskilt behöver förklaras för att det ska förstås på ett riktigt sätt. Viktigt att komma ihåg är att många alltså kan betyda alla. Hur ligger det till med den saken i vers 15? Det förstår vi genom att notera att de många används två gånger. Först vad som hänt med de många genom Adam och sen vad som hänt med dem genom Kristus. De många dog genom en endas fall. Och sen har Guds nåd och gåva överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Det är alltså fråga om samma grupp i båda fallen. Och att alla människor verkligen dog i Adam, inte bara många i betydelsen de flesta, är uppenbart. Alltså har också alla fått nåden och gåvan genom Jesus Kristus. För det andra framhåller Paulus att gåvan inte kan jämföras med det som kom genom en endas synd. Domen kom genom en enda och ledde till fördömelse. Men gåvan kom efter mångas överträdelser och ledde till ett frikännande. Det här är från vers 16. Domen följde på Adams synd och drabbade alla människor. Men gåvan genom Kristus innebär ett frikännande. Detta är rättfärdiggörelse. Återigen visar Paulus hur stor skillnaden är mellan Adams och Kristi verk. Arvet efter Adam berodde på en synd som begicks i paradiset. En synd. Men vad Kristus gjort har lett till ett förlåtande av miljarder av synder. Till ett frikännande av alla syndare. Alla synder som Israel begått mot Mose lag. Och alla synder som hedningar begått mot den naturliga lagen är utstrukna genom Jesus. Adams enda synd ledde till fördömelse för alla människor. Men gåvan genom Kristus har lett till ett frikännande för samma grupp. För det tredje säger Paulus att dödens makt förbytts till livets makt genom Jesus Kristus. Han skriver i vers 17: för om döden kom att regera efter en endas fall genom denne ende, hur mycket mer ska då inte de som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva få regera i liv genom den ende Jesus Kristus. Vad Adam gjorde ledde till att döden kom att regera. Men genom Kristus kom livet att regera istället. Paulus har tidigare talat om den allmänna rättfärdiggörelsen. Men här kommer han in på vad som sker när frikännandet som gäller hela världen subjektivt mottas genom tron. Då regerar livet. Detta framgår av apostelns ord om att den som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva får regera i liv. För att en människa ska övergå från döden till livet måste hon i tro förtrösta på Jesus. Jesus säger att den som inte tror ska bli fördömd. Markus 16, 16. Efter att ha tagit upp dessa två spår, eller ämnen till diskussion, likheten mellan Adam och Kristus i vers 13 och 14 och skillnaden mellan dem, vers 15 till 17, återgår Paulus sen till det som han påbörjade i vers 12, nämligen att jämföra Adams insats, vilket var fördömelse, med Kristi insats, vilket är rättfärdiggörelse. Och då ska vi därför i predikans tredje och avslutande del säga något igen om den allmänna rättfärdiggörelsen. Från och med vers 18 plockar Paulus alltså åter upp det resonemang som han påbörjade i vers 12 och säger att precis som en människas olydnad, Adams olydnad, ledde till att en fördömelsedom avkunnades över alla människor, så har en endas lydnad, Kristi lydnad, lett till att en frikännande dom avkunnats över alla människor, så att de alla står som rättfärdiga. Att de många i vers 19 avser alla människor är uppenbart. Dels sägs ju uttryckligen i vers 18 att en frikännande dom uttalats över alla människor. Och det sägs ju också om de många, att de stod som syndare på grund av Adams olydnad. Lika visst som alla människor är syndare på grund av Adam, är också alla människor rättfärdiga på grund av Kristi lydnad. På grund av vad Kristus gjort för världens alla syndare ser Gud på dem som syndfria. Världens alla syndare har inte gjort något för att få denna förändring till stånd. De har inte förbättrat sig själva till att bli heliga. Istället har Kristus skänkt oss alla sin rättfärdighet. Så att när Gud ser på oss betraktar han oss som lika rättfärdiga som Kristus är. Han förklarar hela världen rättfärdig i Kristus. Det är som vi sjunger i en sång ifrån Lova Herren 335. Jag ska läsa vers 2 och vers 4. Världen i Jesus rättfärdig är vorden. Han på sitt hjärta var syndare bar. När på sitt kors mellan himlen och jorden han vår förlossning, vårt skuldoffer var. Skulden ströks ut genom blodskällans flöden. Syndaregistret vid korset han slog. Domaren led för dödsfångarna döden. Gud är försonad och vi hava nog. Mildaste Jesu, min salighetsklippa. Jag din förtjänst mig tillägnar som min. Dig vare lov, jag min otro fått slippa. Jag står inskriven i såren som din. Förr ska du neka dig själv och din fader, förr än jag därur utstruken kan bli. Därför jag sjunger förnöjder och glader, snaran är sönder och fågeln är fri. Paulus säger sen att denna frikännande dom, denna rättfärdighetsförklaring leder till liv för alla människor, vers 20. Detta livgivande sker när rättfärdiggörelsen tas emot i tro. Det är då Kristi frälsningsverk blir till liv för människorna. Vi ska lägga märke till hur Paulus i hela detta avsnitt använder ord som mycket mer, vers 15 och 17, och överflödande nåd, också vers 15 och 17. Detta visar på den slösande generositet som Gud visar oss. Paulus är så hänförd av denna översvallande kärlek att han ännu en gång vill visa hur nåden i Kristus fullständigt överträffar det onda arvet från Adam. Han säger i vers 20, dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Den synd som den första människan Adam introducerat i världen förökades ännu mer genom att Mose lag gavs. Men när synden genom lagens givande på Sinai blev större överflödade nåden ännu mer. Det blev med andra ord ännu tydligare hur stor den nåd är som mottages genom tron. Nåden har nu fått herravälde genom rättfärdigheten. det vill säga genom Jesu fullkomliga rättfärdighet som har lett till en frikännande dom för alla. Vers 18. Denna Jesu ställföreträdande rättfärdighet leder till evigt liv för alla som tar emot den genom tron. Med andra ord, inte bara arvsynden, inte ens verksynderna som begåtts mot den naturliga lagen i förening med arvsynden, utan allt detta tillsammans med de synder som begåtts mot Mose lag, alltså lagen som kom in, som Paulus uttrycker det, de som gjorde att syndaskulden blev ännu större. Allt detta överträffades av nåden som överflödade ännu mer, vers 20. Därför kan Paulus avsluta detta avsnitt med att säga: liksom synden regerade genom döden, så skulle också nåden regera genom rättfärdigheten och ge evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen, låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.